Hannes från Ventil. Och bara så du vet så är det här inte ett riktigt avsnitt, utan det här är bara en intervju med Hermann Geijer. Alltså intervju med Hermann Geijer som är med i avsnitt 52, men i sin fulla längd på ungefär 35-40 minuter. Så trevlig lyssning!
Du har inte så bra koll på spel.
Nej.
Hur kommer det sig förresten? Jag tänker att det brukar gå hand i hand. Eller så här.
Ja, nej, jag har inte riktigt kommit in i det. Och börja liksom spela. Och för det är väl liksom en kort inkörsperiod. Man behöver skaffa ett spel och sen behöver man... Nej, jag har aldrig riktigt börjat bara. Nej. Så att det har liksom inte blivit någon så här viktig grej för mig. Däremot verkar det ju hur kul som helst. Mm. Många spel och sen när folk berättar om det. Och jag har en del som jobbar med att liksom utveckla tv-spel och så här. Och då, men då de berättar om storyn bakom ett spel så här, så det är hur intressant som helst. Och jag känner så här, shit, det här skulle jag vilja spela. Men jag kommer aldrig för att börja. Liksom.
För till exempel, jag har varit inne på din blogg nu. Mm. Och du både ser och läser väl Walking Dead.
Mm.
Ja, det finns ett spel, Walking Dead, eller flera spel.
Mm.
Och de är helt fantastiska. Mm. Alltså de är svinbra.
Mm.
Känner du till dem?
Det är något mobilspel som jag har testat lite grann. Men
det finns något som mobilspel också.
Tror jag. Mm. Och sen har jag provat att spela något sånt spel med en kompis som på en fan vad det var.
För det är typ så här peka klick, alltså du vet, story drivet liksom.
Men jag kommer inte riktigt ihåg vilket det var, men det var också så här, det var väl sådär. Alltså, så där. Jag vet inte, jag har aldrig riktigt så här kommit in i det. Men jag är lite avundsjuk på de som gör det, för att det verkar så här, just nu i livet så har jag ganska dåligt med tid, så jag skulle liksom inte kunna ta en helg och så här köra igenom ett spel, även om det vore, det skulle vara kul, så funkar det inte.
Nej.
Jag är lite avundsjuk på de som kan göra det.
Ja, men det gäller ju att ta sig till, shit, jag är så här, det är det klassiska, när man var liten hade man inte råd att köpa ett spel, nu har man råd, men ingen tid.
Nej.
Eller spel eller film eller vad det nu kan vara. Vi sitter i alla fall hemma här på telefonplan i Stockholm. Här med oss Hermann Geijer som är... Ja, vad är det för något?
Geijer.
Geijer, ja. Geijer. Geijer. Det var bra att du fick det i världen.
Jag är zombieöverlevnadsexpert. Ja. Och är man det så blir apokalypsen också ett ganska intressant tema att prata om.
Ja. Men vad är det som gör dig till zombieöverlevnadsexpert?
Det är väl egentligen att jag kan väldigt mycket om... Dels om zombier, om överlevnad, om beredskap, om katastrofpsykologi och alltså såna där saker. Så jag tänker att zombieöverlevnad är lite bredare ämne. Liksom. Mm. Det är ganska, jag skulle säga att det är tvärvetenskapligt. Mm. Att det finns många olika discipliner som det handlar om. Men ibland presenteras jag som så här zombieexpert, men det tycker jag inte att det är. För jag har liksom inte så här gått in superdjupt på någon av grejerna, men jag har bra koll på många områden. Mm. Liksom.
Men vad är den största skillnaden mellan att överleva typ i vildmarken nu och att överleva i vildmarken om det finns alltså ett post-apokalyptiskt scenario?
Det är väl, om man tänker spel som Fallout, så är det väl så här radioaktivitet och sådär som man behöver tänka på.
Just det.
Och då kan ju vattenrening bli ganska mycket jobbigare.
Mm.
Och nu så är man ju, men träffar man andra människor ute i vildmarken så är de ju oftast
vänliga.
Ja, eller sådär. Men det tror jag i för sig att folk skulle vara, jag tror att det är lite överdrivet den här liksom bilden av att så fort man stöter på andra människor så är de fientliga. Om man tittar på forskning vad som händer i katastrofer och sådär, så är det ju inte riktigt så.
Men så är det väl i Walking Dead också, alltså då är det så här, i början är det zombisarna som är hotet och det fortsätter att vara under serien, men sen är det nästan mer, du vet, grupperna som slåss emellan. Mm. Tycker du inte det, tror inte det skulle vara så liksom?
Alltså det är väldigt få som vill dö liksom. Och det är ganska stor risk att så här, om man startar ett krig eller sätter igång någonting sånt där, och särskilt om man har skjutvapen, så är det ju jättefarligt. Så jag tror att folk, eller jag hoppas att man har lite mer självbevarelsedrift än så. För man har ju väldigt mycket utav att så här byta grejer med varandra. Och jag tror att det är också ett så här rimligare sätt att hantera andra. Att man, så här, att man byter saker med varandra. Mm. Och det är så, alltså om man tänker människan, framförallt i historien har ju varit, liksom, vi har levt i grupper om kanske 40 personer eller något sånt där. Och när man, så har man stött på andra grupper, då har man ju så här bytt genpool, eller genarna ja. Så här, gift bort eller motsvarande varandra. Men man också liksom, man har också kunnat byta andra saker och så här, utbyta erfarenheter liksom, och information. Att det, och jag tror det är ett otroligt mycket vettigare sätt om man tänker att man vill överleva. Liksom.
För det, det känns ju bara så här, alltså bara i grund och botten så här, varför, om man nu redan är i katastrof, varför ska man börja kriga? Alltså, så här, what? Det känns ju skitkorkat.
Ja, men samtidigt så är det ju, alltså rädsla skapar ju fientlighet, liksom rädsla är ju den farligaste känslan som finns egentligen. Och det är väl det, när man träffar på andra så vet man ju inte riktigt vilka de är liksom. Och det är väl det som kan sätta igång så här rädslospiraler. Så. Mm. Men jag tänker att så här, man behöver kanske vara försiktig när man träffar andra. Man behöver ha lite koll. Men jag tror att det är en dålig idé att utgå från med taggarna utåt. Liksom.
Mm. Ja, verkligen. Men vad tror du... Vad skulle kunna vara den liksom troligaste utlösande faktorn om det faktiskt skulle bli en zombie-apokalyps eller någon form av apokalyps? Det behöver inte vara zombies.
Nej, utan... nej, zombies är väl kanske det minst, en av de minst troliga. nej, jag vet inte. Jag tror egentligen lite mer än på den här plötsliga apokalypsen. Den finns ju väldigt mycket i vår i så här religion och kultur.
Mm.
Alltså i kristendomen finns det apokalypser, nästan alla religioner finns det apokalypser. Men däremot om man tittar på hur ett samhälle eller så här civilisationen går upp och ner, så är det ju flera hundra år av så här decentralisering och att ja, men folk inte kan leva i städerna, och då när metropolerna faller så faller oftast imperierna också. Så att det är så samhällen går under på något sätt. Men någon större så här, klimatkatastrof är väl ganska eller är väldigt rolig liksom, egentligen.
Vad skulle kunna hända då? Tror du?
Ja, alltså det får ju enorm påverkan på så här, matproduktion, och att vi kommer inte kunna bo i städer om vi inte kan. För där är det väldigt svårt att försörja en hel stad. Liksom. Det är klart att man kan börja odla. Kuba är ett ganska bra exempel egentligen som har, håller klimatmässigt. Liksom, för att man börjar odla i städerna. Man börjar väldigt mycket med småjordbruk och sådär. Och det tror jag att folk skulle lämna städer ganska fort. För att, alltså, även om det skulle bli någon typ av plötslig apokalyps. Mm. Alltså en pandemi eller någonting kan ju vara en ganska trolig sånt scenario.
Mm.
Så tror jag att man behöver lämna städerna ganska fort, för att ja, men det, dels är det så här, sanitärt är det ohållbart, och sen resursmässigt är det också helt hopplöst att vara kvar i en stad.
Men för, om man utgår från, eller snackar lite om Fallout också, då är det ju så här, då är det ju kärnvapenkrig, den typen av apokalyps. Och det var ändå folk lite rädda för på typ 70-80-talet, kalla kriget. Alltså skulle det kunna hända idag, tror du?
Ja, det tror jag absolut. Alltså det finns ju, alltså även om man rustar ner lite grann, så är det ju ett ganska instabilt läge i världen. Och särskilt kanske Indien och Pakistan är båda kärnvapennationer. Och även om de skulle bomba varandra lite grann, liksom, de skulle väl inte liksom utplåna hela länder. Men så skulle det få effekter för oss också i hur klimatet skulle förändras. Tror man. Det är inte helt säkert. Det har inte varit så mycket så här, av de större sprängningarna som har skett. Så jag tror att det skulle kunna bli väldigt stora konsekvenser. Men sen får man också tänka på liksom, att läget kan bli ganska instabilt mellan Ryssland och Kina till exempel, som andra nationer, eller USA vet man inte heller. Liksom. Om Donald Trump vinner nästa presidentval så är det inte liksom, det är inte så stor skillnad mellan honom och Putin egentligen. Liksom. Så ja, jag tror att det här, så här kärnvapenhotet kommer man börja prata mer om nu det. Också. För efter kalla kriget så försvann ju mycket av den rädslan. Men jag tror att det kommer komma tillbaka faktiskt.
För det, alltså för mig känns det som, alltså jag är ju, alltså jag föddes ju på 90-talet, och det här med kalla kriget, det är bara något som jag har läst om, eller du vet. Det känns som en så fantasi, det känns så här, att det skulle kunna komma nu känns overkligt.
Liksom. Ja, jo, men kärnvapnen finns ju kvar. Liksom. Och det, det räcker ju med att det avlossas ett par, och sen kan det sätta igång kedjeeffekter. Liksom. Mm. Så att, jag tror att det är ett hot som är rejält fortfarande. Mm.
Oj.
Och det är ganska svårt då, så här, skydda sig mot också, eftersom det har långsiktiga klimatkonsekvenser i att kan bli kallare. Man brukar prata om en atomvinter som kan komma efter, och då kommer liksom matproduktionen minska.
Men vad bra att du kommer in på det, för det var lite det jag tänkte gå vidare på och fråga. För att om en typ i många filmer och spel då till exempel, så är det så här, som i Fallout till exempel, då har ju människorna bott i så kallade vaults. Mm. Där de så här, skyddar dem helt enkelt, och så kommer de upp, karaktärerna spelar kommer ju upp typ så här 50 eller 100 år efter kriget eller vad det nu kan vara. Men hur skulle processen, alltså kan du gå igenom processen, vad som skulle hända om det liksom sprängs en atombomb? Vad händer, alltså så här, kan du bena ut det på något sätt, den processen?
Nej, alltså det beror på hur mycket det sprängs ju atombomber nu också. Man gör ju kärnvapentester liksom.
Men om det skulle bli ett krig. Fullskaligt krig.
Alltså jag har inte superbra koll. Jag har läst in mig lite grann liksom, på det här. Men det skulle, alltså, atominter är en sån sak, vilket skulle göra till minskad matproduktion, att det skulle, för att det skulle bli så mycket partiklar i atmosfären och sådär. Det är ändå sen en del områden skulle bli radioaktiva liksom, och farlig att vistas i. Och även att så här, vattendrag skulle kunna förorena, alltså bli radioaktiva, vilket gör att vatten, att det blir svårt att få tag på bra vatten. Eller att det blir väldigt omständligt att rena i alla fall. Det. För det går ju att göra, men det är inte jättelätt. Så och det är svårt att veta, och det är svårt att veta hur det skulle påverka Sverige också. Det handlar om så här, var bomberna slår ner och sånt där, och vilken skala det är. Men det vi är mindre förberedda idag. Vi har ju liksom, folk vet inte om att var det finns skyddsrum. Det finns ju kvar lite skyddsrum, men inte lika mycket som förut. Tidigare så var, alltså i källaren på huset här är ju så här, ska användas som skyddsrum till exempel. Men det, nu är det ju, ja, folk har ju så här bråte i hela förråden.
Liksom. Och dessutom också bara så här, vem har nyckeln till dem? Alltså har de som bor i lägenheten? För jag tror också vi har någon skyddsrum.
Ja, alltså det är förråden som är byggda med liksom kraftiga dörrar. Ja, så att det är för, de gamla förråden ska kunna användas som skyddsrum. Ja, det sitter någon sorts så här sliten papplapp där det står, va? Den har gått sönder lite grann, jag har inte, men där det står så här vad man bör ha för att man ska... Ja, jag vet, det är väl kanske byggt så att om huset rasar så kan man i alla fall vara där nere. Jag vet inte exakt hur det är. Men under kalla kriget så hade vi ju en beredskap, och det stod i telefonkatalogen, fanns det så här, om kriget kommer. Alltså den sista sidan i telefonkatalogen handlade om med beredskap egentligen, vad man behövde tänka på.
Men säg då, om vi går in på liksom din kunskap lite mer som då överlevnadsexpert. Alltså, vad kan du bidra med? Säg att det blir ett kärnvapenkrig. Jag har med dig i mitt crew av överlevare. Vad kan du bidra med?
Men det är väl att jag vet liksom hur man... Jag skulle ju föreslå att man lämnar städerna så fort som möjligt och försöker hitta ett ställe liksom lite avlägset. Men sen handlar det mycket om... Jag har ju kunskap om hur man klarar sig i naturen lite grann liksom, och så här, hur man bygger vindskydd, hur man bygger lite, både tillfälliga och lite mer så här halvpermanenta, och hur man gör för att rena vatten, vad man ska tänka på, vad som är viktigt att överleva, lite kring vilka växter som är så här ätbara och sånt där. Men det är bara ett första steg för att överleva liksom den första tiden, och sen behöver man ju börja bygga upp någonting nytt. Man behöver börja odla saker, kanske liksom ha boskap på något sätt om det går att få tag i. Ja, sådana grejer är inte jag så duktig på liksom, utan man får hoppas att man får med någon som har lite kunskap om det. Någon bonde eller trädgårdsmästare sådär.
Men du kan göra upp eld, du kan bygga en skydd såhär. Alltså det första steget.
Ja, precis.
Men vad blir nästa steg? Det blir det här återuppbyggnaden, odla grödor.
Ja, man måste ju börja tänka på det. För det är, alltså de konservburkarna som finns, liksom, de kommer ju ta slut förr eller senare. Så då kommer vi behöva starta om på nytt. Och det är väldigt mycket kunskaper som våra generationer, jag är född på 70-talet, och liksom våra generationer inte har längre, men som finns i våran föräldrageneration eller kanske, och liksom så här, ja, så här mor- och farföräldrar, de vet ju, alla av dem vet ju hur man så här syltar och liksom hur man lagrar saker så att de håller längre och sånt där.
Så man ska ta med sig någon morförälder?
Jag tror att det är bra faktiskt.
Men de kanske kan synka en om det kommer zombies?
Ja, fast de har ju ändå kunskaper som vi kommer behöva för att överleva långsiktigt. Så att det är ju, jag tror att så här, en bredd på en grupp, en rika gruppen väldigt mycket, att man bara är ett gäng samma ålder så är man, blir man också väldigt sårbar mm. för att det är så här, våra tv-spelskunskaper kanske inte hjälper oss. Det kanske är så, eller så här hur vi är duktiga på att använda sociala medier.
Det är... Man kan twittra om hjälp.
Ja, precis. Alltså,
internet kanske är helt utslaget.
Ja, uh-huh. eller i alla fall de basstationerna som gör, mm. alltså, som gör att, why, ja, att vi får...
Jag skulle aldrig klara mig utan wifi. Alltså.
Nej, jag tror att det går nog ganska fort att vänja sig av med det. Sen får man vara lite nostalgisk till när det fanns.
Ja, men jo, jag som då... säg att vi vet att om en månad då har alltså Ryssland eller Nordkorea eller vilka det nu kan ha sagt att då kommer de bomba skiten i hela jorden. Mm. Vad ska jag som inte kan någonting om överlevnad, vad ska jag börja läsa på nu, eller hur ska jag börja förbereda mig lite?
Alltså skaffa böcker tror jag. Alltså ja. Böcker är nog jävligt bra. Och sen lite så här vildmarks- eller vandringsutrustning mm. som man klarar den första tiden. Och sen kanske ha någon typ av så här förberedelse för någon flyktväg eller så att man, något ställe som man vet finns som skulle vara bra.
Ja.
Så kan man nog tänka. Jag tycker inte folk ska tänka så generellt. Jag tycker man ska ha en viss beredskap ja. För att saker kan hända. Att ja. Det kan bli långa strömavbrott och sånt där. Ja. Men det här med liksom att låta detta över hela livet är kanske orimligt.
Ja. Men, och säg att jag är en sån här lat snubbe som bara, jag pallar inte gå och läsa på så här. Och så bara, shit, det är imorgon det sprängs. Vad gör jag då? Vad är det första jag måste göra? Vad är det första jag måste göra liksom?
Alltså, du behöver kunskap om hur vilka grundbehov du har. Mm. Och det är sömn, vätska, mat, trygghet och värme.
Mm.
Och sen måste du hitta utifrån var du kommer hamna eller vart du ska, så måste du ha sätt att tillgodose de här grundbehoven.
Mm.
Och det är egentligen så man behöver börja tänka. Mm. Att man utgår från grundbehoven, inte att man utgår från utrustning eller sådär. Man utgår från kroppens behov och sen utifrån vad man är eller vad man kommer hamna liksom tillgodose det. Lära sig upp eld är ju skitbra sak. Liksom. Ja. Träna lite på det. För att det kan vara ganska lätt om man har tändare och man har liksom lite tidningspapper och sådär.
Mm.
Och det är torrt ute. Men om det är mörkt, regnigt
och
så är det en helt annan femma. Ja. Och då är elden ju liksom extremt viktig för våran överlevnad.
Ja. Det är bara en sån, alltså mer att man kan göra mat, alltså det är en trygghet också.
Mm.
Hålla bort djur, eller zombies.
Ja, precis. Ja, hålla bort, men kan du dra till sig zombies.
Ja, just det kanske
i zombiesammanhang. Ja, shit, är det kanske.
Det är dumt. Det
tänkte jag inte på. Men man får själv ha i sådana fall lite grann, eller vara så här avlägsen. Eller sätta upp någon sorts burkar runt omkring så att man hör om den kommer.
Ja, just det. Men säg att jag ändå var bra förberedd och hade massa utrustningssaker. Men nu har det gått så pass lång tid att mina skor börjar paja.
Mm.
Vad gör jag då? Ska jag vågar jag ta mig in mot stan för att leta nytt? Eller vad ska jag göra då liksom, om jag behöver ny utrustning?
Ja, jag tänker med att man någonstans kommer behöva det. Eller liksom, en del saker, ja, men som skor är ett sånt jättebra exempel. Mm. Är ju sånt som man inte klarar sig utan heller riktigt. Och det är svårt att göra bra skor. Så här, ja. Det går att göra med traktordäck och rep och liksom lite tyg. Men det blir inte... Så. Eller inte traktordäck utan bildäck. Men jag tror absolut att man kommer behöva så här, röra sig tillbaka till staden. Och liksom, kanske särskilt om man inte hittar någonting att äta under en längre tid. Mat klarar man sig ganska lång tid utan. Eller med äta så här, väldigt lite. Liksom.
Det är mer vatten man behöver.
Vatten behöver man. Så det är ju, vatten är ju ett mycket viktigare behov än mat. Så här, att man måste tillgodose det först. För där efter 3 dygn så är man död. Liksom. Så att man värme är ju det första egentligen. För man frysa ihjäl kan man göra. Det gör man ju nätterna nu om man skulle vara ute liksom.
Ja,
och sen kommer vatten. Och sen klarar man sig bra med ganska lite. Men det är ändå något som man hela tiden behöver tänka på, vila och sova liksom. Men man klarar sig med ganska lite sömn när det är under liksom, viktiga perioder. Men sen tryggheten är ju på något sätt. Ja, den behöver, eller att man har viljan liksom, så här, den måste man ha hela tiden också, att man har någonting att kämpa för, någonting som man så här, vill överleva för.
Men för du nämnde det här med skor av bildäck, Det är ju såklart inte kanske att föredra, men om jag måste, vad kan man mer göra för sådana där backup-saker liksom?
Alltså det gäller ju att tänka som MacGyver, att man måste så här hitta sätt att lösa problem på. Lösa problem som, så att så här, vara kreativ och kunna tänka på nya sätt är ju skitviktigt. Men man måste hela tiden tillse att man har tillgång till eld, skulle jag säga. Det är en sån, antingen att man gör en hink, så här glödhink som man har där man går omkring med glöden, eller att man har en tändstål, för de håller ju väldigt länge och gör inget om de är blöta, om man har en kniv också. Eller att tändare är också ganska bra. Tändstickor tycker inte jag är så bra. Men det är sådana grejer man behöver tänka på lite grann. Jag tycker det är svårt att vara så här väldigt specifik om, för att allting blir så situationsbundet. Alltså, vad är det som händer och hur, då måste man lösa det på det sättet liksom. Och det är samma så här, hur stor ska en grupp vara? Ja, svårt att säga, men det kanske man vill ha en mindre grupp i början när man så här lämnar staden, och men sen behöver man ha en större grupp när man ska överleva långsiktigt. Så. Men man ska i alla fall tänka att man behöver folk runt omkring sig, för ensam svag.
Men sen det apropå när du, det här med just gruppen. Det här kanske är en jobbig fråga att svara på, men du har ju ändå en ettåring här. Hur skulle det påverka dina överlevnads, liksom, eller hur skulle det påverka överlevnadschanserna eller förutsättningarna?
Ja, det är ju någonting att kämpa för liksom, hela tiden. Samtidigt så är det ju en, ja, han kan ju inte så här springa, och det är någon som man alltid måste tänka på att vara med sig liksom. Så att det är ju det är inte optimalt liksom. Men det är inget som, ja, det är bara att hantera den situationen liksom, och försöka få honom att må bra så mycket som möjligt.
Det kanske till och med motiverar att man då kämpar mer.
Ja, men det tror jag absolut. Och det kan man ju se så här, filmer som Vägen eller så här, där det inte finns något hopp överhuvudtaget liksom. Det finns ju ändå att han, pappan där liksom, han vill ju ge någon sorts framtid till sitt barn, och det är på något sätt därför han lever liksom.
Den är ju för övrigt väldigt, väldigt bra.
Ja, den är en obehaglig film.
Det är en av de bättre postapokalyptiska filmerna. För den känns lite mer, vet, nedtonad. Så här kan det vara.
Ja, och det är en sak som många filmer tycker jag gör fel. Att de vill så här flasha på och göra för mycket. Liksom. Det som är intressant är ju det här vardagliga, hur folk löser sina grundproblem. Alltså det tycker jag är bland det bästa. Walking Dead, alltså tv-serien säsong 2, har ju fått jävligt mycket skit, men jag tycker att den, för att det så händer, det är så lilla huset på prärien med någon zombie då och då, men jag tycker det är jätteintressant att se hur, så här, hur folk löser problem
liksom. Okay. För jag slutade faktiskt kolla jag kollade Walking Dead säsong 1, tyckte det var väldigt bra. Sen fick jag inte tummen ur och kolla när säsong 2 kom, och så kom det lite recensioner och bara som, ja men tyckte den var kass, så sen har jag inte faktiskt kollat mer på det.
Nej, jag tycker den böljar väldigt mycket. Den har en del så här dalar när det inte händer som, eller det liksom samma saker upprepar sig liksom, fast med olika karaktärer och sådär bara. Men just nu tycker jag att den är skitbra till exempel. Alltså det är ju säsong 6 som precis har börjat gå. Det tycker jag är jättebra.
Är det sista säsongen?
De har inte sagt någonting om när den slutar. Och det var lite Robert Kirkman som han skriver ju tv-serien. Eller han skriver serietidningen också. Han har sagt att så här, jag vill inte att den här ska ta slut någon gång, utan den här ska handla om liksom, den här har inget slut.
Oh, wow. Ambitiöst mål.
Ja. Jo, eller det blir väl att han tröttnar på skrivaren eller sånt där, och sen får han, jag vet inte, kanske säljer rättigheterna till universat eller någonting liksom, så att andra kan köra vidare på spin-off-serier kring det eller någonting. Jag vet inte vad.
Ja, men den här Fear of the Walking Dead kommer nu. Den kan jag spontant känna att den känns intressantare. För det är väldigt få filmer, men det är fler filmer som, vet, landar precis i zombieapokalypsen, men inte det här början.
Nej, jag tyckte det också. Jag tyckte den var ganska bra ändå. Den hade vissa brister, och den hade också lite problem med tempo ibland. Så här, ibland var den lite långsam, ibland gick det för snabbt. Så tycker jag. Men och det är något som jag efterlyser just så här, i katastrofsituationen. Liksom. Vad händer där? Det är jättespännande.
När man läser eller ser på film om zombies eller vad det nu kan vara, så är det ganska självklart att man får någon favoritkaraktär. Så här, Rick i The Walking Dead eller vad det nu kan vara. Har du någon favorit zombie eller favorit fast apokalyptiskt monster?
Nej, ingen så alltså jag gillar ju
eller typ av zombie kanske.
Typ av zombie. Alltså jag är ganska öppen för att zombiegenren förändras. Mm. Jag tycker det är rätt intressant. Även om jag inte gillar allting liksom, så är det, tycker jag att alla monster förändrar, har alltid varit under förändring liksom. Och det är många så här som är ganska konservativa när det gäller zombiegenren, att de, så här, de ska vara långsamma och de ska liksom inte, de ska vara korkade och så här, för annars är det inget bra. Men jag tycker det är, ja, men alltså det speglar ju samtiden på något sätt när ett monster förändras. Och jag tänker att det är en bra, eller så här, det är oundvikligt, det är liksom inget som man kan streta emot, utan det är bara att så här, försöka se, hitta guldkornen. Det finns jättemycket bra moderna filmer också tycker jag. Men annars så tyckte jag en så här läsupplevelse som är Metro 2033. Den tyckte jag var helt intressant för att jag inte, för att det var så mycket osäkerhet så här. Fanns de där monsterna på riktigt så här, i början på boken så visste man inte om det var liksom, det här var någon sorts myter eller det här något som finns på riktigt och
det finns ju som spel också.
Den tyckte jag var bra ur det perspektivet liksom, att så här, världen var så himla osäker att det var så mycket som man inte visste vad som var på riktigt eller vad som var bara som folk berättar om.
Liksom. Men vad handlar, för jag har spelat spelet lite grann, men vad handlar, alltså vem följer man i boken?
Ja, det är någon snubbe som ska ha något uppdrag, det var ett tag sedan jag läste den, men så ska han ta sig igenom massa liksom tunnelbanan, han ska ta sig igenom tunnelbanenätet liksom, eller en stor del av det för att hitta någonting. Och sen blir den lite konstig på slutet tycker jag. Den tappar lite, men världen är jävligt intressant. Och där är ju också så att så här, tunnelbanan i Moskva är ju byggd också som skyddsrum, att den skulle klara atomanfall. Det var under Stalin som den byggdes och liksom kallades folkets palats liksom. Att det var väldigt fint i tunnelbanan liksom, för att när folk åkte så skulle de må bra. Men att det också var säkrat för att vara kärnvapenkrig. Sen vet jag inte hur det verkligen skulle funkat. För när jag läste om det nu så verkar det som att så här, luften sugs ut i väldigt stor utsträckning av när det, ja, sådana enorma eldmoln som kommer efter atomvapen. Liksom, detonationer.
Spännande kuriosa. Ja, nej, men har du något annat? För nu är det ändå Halloween-helg.
Ja, just det. Ja.
Nu. Har du någon, antingen film, serie eller boktips så, som man skulle kunna titta på ikväll?
Mats Strandbergs Färjan, det är ju också lite så här, det är inte så apokalyptiskt, men den tycker jag är bra. Jag vill inte spoila så mycket, men det är en jävligt bra skräckbok.
För jag såg den på din blogg, den verkar faktiskt spännande.
Ja, det är jättekul. Så här. Ofta tycker jag att så här, miljö är intressantare än själva monsterna. Alltså vad man har saker. Och där är en annan svensk författare, Jan Arvid Lindqvist, är också otroligt bra på den grejen liksom, att så här, skapa miljöer. Och i hans zombiebok Hanteringen av odöda så är det jätteintressant hur så här, myndigheterna hanterar en när något helt otänkbart inträffar liksom.
Jag har inte läst hela den, men den var också lite mer, så långt som jag kom, fokus på relationerna mellan människa och zombie. Det är också väldigt, väldigt spännande.
Ja, det är det.
Väldigt äckligt i den boken också.
Ja, det är mycket som är... Han är bra på att skapa så här obehag hos läsaren.
Men har du några filmtips ikväll? För jag ska bjuda hem två kompisar. Ska vi se på någon, antingen skräck eller då kanske någon zombiefilm.
Men om man vill... Om det är folk som inte har sett så mycket zombiefilm så tycker jag Night of the Living Dead och Dawn of the Dead, för att de är så himla viktiga. Om man vill ha lite mer så här gore och lite mer bara äckel, då är kanske Zombie Flesh Eaters en bra idé. Men annars så 28 dagar senare och 28 veckor senare, skitbra filmer.
Ja, de är fantastiska.
Och om man vill vara lite mer modern så kan man titta på en film som heter Maggie med Arnold Schwarzenegger som kom i år.
Var den bra? För den såg jag också.
Ja, jag tyckte den var skitbra. Men den är inte så, den är liksom inte så, så här läskig. Den är ganska lågmäld och handlar mer om så här att ta avsked. Liksom.
Men den verkar superspännande. För den var återigen en grej jag läste på din blogg. Men för den, jag älskar ju hon, tjejen Abigail Breslin, vad hon heter. Hon är ju skitgrym. Mm. Sen såklart att det är Arnold Schwarzenegger.
Ja, och jag har aldrig sett honom skådespela förut. Nej. Liksom. Och han gör det. Han gör en så här bra roll. Liksom. Ja. Det, och det, ja, det är lite förvånande. Men det var helt kul att se.
Vad är det största hotet i en liksom apokalyps förutom alltså, det uppenbara med monster och så? Mm. Alltså, vad kommer att döda dig först förutom zombies?
Vattenbrist eller värme, liksom att man, jag tror man, det är såna grejer tror jag tar koll på de flesta. Alltså att, man, att vi i dagens samhälle inte vet hur man klarar sig i naturen liksom, eller utan våra bekvämligheter. Och att det kan vara att man tar fel på någon växt som visar sig vara giftig. Och, eller att folk drabbas av något virus som gör att ingen riktigt kan göra någonting på ett par dagar. Liksom. Får man så här ett par kraftiga diarréer liksom, som drabbar alla i gruppen, då är det inte så jävla lätt att och kämpa vidare då. Liksom. Plus att man blir väldigt uttorkad av det också. Ja.
Men vad har vi för förutsättningar i Sverige? Vad gör det här landet unikt, positivt eller negativt när det gäller överlevnad?
Dels är det ganska, det finns stora områden där det inte finns så mycket människor. Och det är ju bra, särskilt ur ett zombieperspektiv, liksom, att det inte blir så mycket zombier då. Men mycket skogar, och vad som är bra är så att vi har ganska mycket vatten. Aha. Och det mesta vattnet idag är drickbart i alla fall. Alltså man, det är egentligen ganska lite vatten som man behöver rena, men man ska alltid göra det för att vara på den säkra sidan. Så det är också så här bra. Sen är det att det är kallt på vintern och svårt att få tag på mat på vintern. Är ju ett negativt då.
Men kan det, finns det några fördelar med att det är vinter?
Zombierna fryser ju, så att de står ju still på vintern. Eftersom de inte har någon blod, liksom, deras blod pumpar inte runt, så fryser ju de. Så det är ju praktiskt.
Men påverkas de? Alltså, du menar att de faktiskt fryser fast?
Ja.
Aha.
För att,
det är klart,
inte,
för att de inte har någon...
Nej, de har inget sätt att hålla värme. Liksom.
Ja, det är skitbra.
Så det är ju praktiskt ur det perspektivet.
Men då kommer de tina till våren?
Och ja.
Då lär de ju börja röra sig.
Ja, men det är väl det som är.
Då ska man ju verkligen passa teorin. På zombieslakta under vintern.
Ja, men precis. Gå runt zombieslakta och kanske gå in till städerna och så här, hämta förråd med grejer som man behöver.
Ja, just det. Ja. Det är faktiskt väldigt bra.
Mm. Ja, det är praktiskt. Sen, särskilt om man bor i Piteå eller någonting då, så är det ändå är det ganska lång tid utan.
Adam och Ari som fortfarande är med och gör podden, de bor fortfarande i Piteå, så de har väldigt bra chans. Det är bra att veta.
Ja. Där finns det ju väldigt lite folk liksom. Det finns ju mycket ytor som är. Och där skulle man, har man tur, så kan man så här hooka med några samer eller någonting, om de släpper in den i gruppen. För de vet ju på mycket...
Ja, det är sant.
De har ju mycket bättre koll på hur man överlever liksom på fjället.
Ja, smart. Sen tänkte jag på, om man vänder på steken och säger att jag är en zombie. Som vill, vart ska jag som zombie gå för att ha störst chans och hitta liksom få människor och att checka upp dem.
Ja, det är väl städerna liksom. Men jag tror inte att man har något medvetande som zombie, eller den klassiska zombien har ju väldigt lite medvetande, så att de bara följer ju ljud eller lukter eller liksom saker som de ser. Sådär.
Men om jag vore en zombie med medvetande.
Men då är gå mot städerna, för där finns alltid några puckon som tror att man ska vara kvar där. Det tror jag kan vara bra.
Okej, sen bara avslutningsvis här, som vi kan lämna våra lyssnare med. Kan du ge så här 5 konkreta tips för att överleva i en postapokalyptisk värld? Och du har redan sagt så här, alltså böcker, läs på innan, men ändå så här bara 5 saker.
Ja, men lite som förberedelse. Att lära känna sina grannar är bra, för där vid det så här akuta katastroftillfället så... har man väldigt mycket utav att, så här, att det finns människor i närheten som man känner och man kan lita på. Liksom, man vet vilka de är. Så att lära känna sina grannar är en sak. Att vara så här hyfsat vältränad. Att man ser till att gå på gymmet liksom, och ut och spring. Så där. En annan sån är att man lär sig lite grann kring organisering. Hur man gör när man, för att organisera en grupp. Alltså ledarskap, gruppdynamik. För det är också väldigt vanligt att en grupp spricker liksom, eller någon inte känner sig delaktig och börjar ha ihjäl folk. Så det är också en sån så här, ja, men, lära sig om gruppdynamik och se till, alltså, och även om man inte har hunnit gjort det, man ser till att alla i gruppen har en funktion, att känna sig delaktiga och viktiga. Sen är det bra att ha lite så här grejer hemma, att man använder ja, lite vandringsutrustning och sånt där, så man inte behöver åka in och försöka plundra det på något ställe liksom. Det är också en sån sak som är viktig.
Vilket jag tappade räkningen, var det tredje?
Nej, det var fjärde det här. Ja, men femte är väl så här, ha en bra plan för flyktväg
just det.
För oss som bor i städer. Mm. För de som bor på landet så är det mindre. Där kanske man mer liksom ska ännu mer organisera sig tillsammans med de som bor i närheten med hus. Liksom, att man hittar sätt att signalera till varandra om det händer någonting, att man kan komma och hjälpa varandra. Liksom. Mm. Så ja, hitta sätt att hitta en bra plats att vara på. Liksom. Okay.
Men i filmen Zombieland, då har han ju en ganska bra lista. Är det, liksom, är det bra punkter på den?
En del är jättebra. Och som jag brukar ta upp. Och det är ju så här cardio är en av dem. Liksom. Mm. Ja, det är att träna. En annan, enjoy the little things, är också med som en sån. Att det är viktigt att man att, ja,
vi ta kan vara på.
Ja, men så här, njuter när vi kan. Liksom, för att det är ett sätt att man vill leva vidare. Liksom.
Vad med double tap?
Double tap, ja, att man alltid ska skydda. Det har man kanske inte alltid jättestor nytta av, men om det inte är någon sorts zombieapokalyps. Om man har väldigt mycket ammunition. Mm. Så det är... Ja, det är en del... Jag har gått igenom den listan ganska noggrant. Sådär, men, och en del tycker jag är bra och andra är mindre bra. Det finns en som heter limber up också. Alltså att man har såhär... stretcha lite liksom. Så
den
att
är också
så att, ja, jo, men så att man är beredd på att någonting kan hända.
vad finns det för dåliga på listan?
Ja, men så att double tap är väl en sån som inte är så... Nu har jag har inte...
Den kan ju vara bra.
Ja, den kan vara bra.
Den är lite men, specifik.
Ja, oftast kanske inte. Nu kommer jag inte ihåg. Men det är vilka som var exakt dåliga. Men det är bra. Jag kanske ska gå igenom den där... som blir en listan till ett blogginlägg. Det är en bra idé. Det kommer i december.
Ja, nej men tack så mycket för alla tips.
Ja.
Och att jag fick komma hit.
Lycka till.